Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Även den här gången med Crispit Studio Ljud. Stefan, vi befinner oss båda två fortfarande i Stockholm, Sverige och tittar ut över ett vinterlandskap. Återigen, trots att det är den 3 april. Aprilskämten kom lite sent i år, de kom redan tyvärr den 2 april.
Ja, landskap var kanske lite grann att ta i, men det är i varje fall takåsarna på Östermalm vi tittar utöver och de är vitklädda, så att jag noterar att det är det avseendet i världen som den brukar vara, det vill säga första veckan i april brukar vintern i Sverige visa sitt fula nylle för förhoppningsvis sista gången och sen är det vår som är i antågande.
Har du bytt till sommardäck?
Jag blir så här tyst för att jag kör dygnet runt på då odubbade vinterdäck och jag känner till invändningarna mot det, att slita däck mer och sådär, men då slipper man å andra sidan byta däck på sommar- och vinterhalvåret, så att jag byter aldrig däck kan jag säga.
Det är en sån här juridisk fråga som jag har funderat en hel del på med tanke på de här bakslagen som vi ofta ser och den här problematiken som kan uppstå i de här skiftestiderna mellan sommar- och vinterdäck. Varför är det så att det fortfarande är så att säga hårda datum för när de ska bytas? Jag vet att man alltid kan säga att om man skulle bli stoppad av polisen efter det här datumet att ja, men jag ska åka till Åre och där är det troligtvis vinterväglag eller jag misstänker att det kommer uppstå vinterväglag där och så vidare. Borde man inte bara säga att vinterdäck ska has så länge det är vinterväglag, att det inte behöver finnas det här datumet som finns idag, jag vet inte om det är 16 april
eller nej, då jag tror att du överlämnar lite för mycket till godtycket att bedöma då. Man har nog valt den här varianten, det är inte jättemånga år sedan som den här lagstiftningen kom på plats, just för att det inte skulle vara ett godtycke och just för att folk inte skulle kunna säga att nej, men när jag hade sommardäcken på igår och där jag startade så var det sommarväglag, sen när jag kört visserligen ett antal mil här och visade sig vara höglandet där snön har packat sig och isen har kommit, så vidare, så att jag tror att det är själva orsaken bakom det, men för all del, jag tycker det är intressanta frågor där med hur man ska köra dubbat eller inte dubbat, om man nu tycker att sånt är intressant, därför att det finns ju för- och nackdelar med både och jag då som har valt att köra icke dubbat har köpt de uppsidor som finns med det, bland annat latheten i att slippa byta däck 2 gånger per år, men också då det faktum att man inte sliter ner och gör vägbanorna som någon form av dalgångar där då dubbarna normalt sliter upp asfalten, vilket också finns en stor hälsorisk med som bekant eftersom små partiklar då kommer in i folks lungor.
Ja, nu är det i och för sig ganska lätt att vara en person som kör odubbat om man bor liksom i storstadsområdena möjligtvis. Det kanske inte är lika lätt om man bor i inlandet någonstans högre upp i Sverige där snön ligger betydligt längre än vad det gör här och där plogningen kanske ibland är sämre och det är generellt sett sämre vägförhållanden vintertid. Det är kanske inte lika lätt att köra odubbat där.
Nej, och jag som har varit mycket i Kalifornien vet ju de snabba kast som kan ske där borta när man å ena sidan ute vid kusten i Los Angeles-trakten och sen kör uppåt bergen i Sierra Nevada på ett par timmar och det kan förändras från sommar till vintertemperatur och sådär. Dessutom har de inte världens största vana vid att ta sig fram i vinterväglag. Jag minns en gång när jag faktiskt stoppade stå av sheriffen där i bergstrakterna och hade en fyrhjulsdriven bil som då hade icke dubbade däck, vilket man inte har i Kalifornien, utan man får lägga på snökedjor. Och han krävde att jag skulle ha snökedjor, för det var någon centimeter pudersnö då som hade fallit på vägbanan och sådär. Och jag sa, men jag ska köra över bergskedjorna till andra sidan. Nej, men det fick jag inte göra, sa han. Och då, till slut så förklarade jag att jag var från Skandinavien. Alltså jag är van att köra bil i vinterväglag. Och till slut så sa han, kör, sa han. Du har fyrhjulsdriven bil, men kör försiktigt.
Ja, olika delar, olika regler, olika förutsättningar i olika delar av världen helt enkelt. Om vi släpper vinterdäcken och kastar oss in i den juridiska världen, så kunde Dagens Juridik som första tidning under tisdagsmorgonen rapportera att den 53-årige man som döms i så kallade snippa-målet nu har överklagat hovrättens dom till högsta domstolen. I ett 10 sidor, något sådär långt överklagande, så hävdar hans försvarsadvokat att hovrätten har gjort fel när domstolen behandlat HDs undanröjande av domen och återförvisningen genom att pröva målet i sin helhet, alltså även frågan om ansvar för våldtäkt mot barn, som han alltså friades, det åtalspunkt som han friades från i hovrätten. Han tycker att det här är felaktigt och skriver bland annat att högsta domstolen inte kritiserade hovrättens handläggning och avgörande av åklagarens förstahandsyrkande, men väl att hovrätten vid den första huvudförhandlingen även borde ha prövat alternativyrkanden. Det här är någonting som bland annat professor Mårten Schultz har lyft upp i en krönika eller en kolumn i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Det har diskuterats fram och tillbaka i juristkretsar och nu ska vi alltså få se Högsta domstolen ta ställning till detta. Vad tror du, Stefan? Finns det någon möjlighet att det här kan bli prövat på nytt av Högsta domstolen?
Ja, en möjlighet finns, men jag vet inte hur stor den är. Jag tycker att diskussionen som uppkommit efter det här hovrättsavgörandet är intressant, därför att den speglar frågor som jag tror inte många kanske har reflekterat över. Å ena sidan har Högsta domstolen då i den så kallade ansvarsdelen undanröjt hovrättens tidigare dom, och därmed så menar ju då hovrätten i det här fallet och många andra domare som jag pratar med, att ja, då är det så att säga ett carte blanche, så det bara börja om från början och titta på det. Samtidigt hävdar då bland annat Mårten Schultz att det här kanske inte alls står i överensstämmelse med grundläggande rättsstatliga principer och rättssäkerhetsgarantier om att då titta om från samma domstol, så att säga, titta på ansvarsdelen från början i en bredare bemärkelse. Därför att, ja, men Högsta domstolen skriver ju bland annat i sin dom, trots att de undanröjer hovrättens dom, som skriver om att Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om rättegångsfel förekommit såvitt avser hovrättens hantering av och prövning av alternativa brottsrubricering. Och det här då stämmer ju till viss eftertanke. Har hovrätten rätt att, så att säga, göra en helt ny prövning eller inte? Man kan ju diskutera om det här är tillräckligt klarlagt genom både rättskällor och för den delen genom HDs beslut. De flesta menar att det är oproblematiskt att hovrätten är oförhindrad att göra en helt ny prövning, medan då till exempel andra, bland annat den dömde mannen här och hans försvarare, och Mårten Schultz för den delen också, hävdar att det här är tveksamt ur ett strikt principiellt perspektiv och snarare än materiellt, naturligtvis. Jag vet inte vart det här ska sluta, men diskussionen finns där och vi får se vad HD säger.
Man kan inte ta jättemycket ledning av HDs avgörande, tycker jag i alla fall, det tidigare här när man läser det, att det står inte för mig självklart, det står liksom inte uttryckligen någonstans hur hovrätten ska förhålla sig till HDs återförvisning. Alltså huruvida de enbart ska pröva alternativyrkandena eller, som du säger här, att det är ett carte blanche. Så det kanske någonstans skulle kunna vara en indikation på att det inte är helt omöjligt att få det här målet eller den saken prövad åtminstone på nytt.
Nej, precis. Alltså, domen är undanröjd. Så är det ju. Men innebär det än en gång att det finns att hovrätten är oförhindrad att pröva hela målet på nytt? Eller är det petet i HD som på något sätt i varje fall begränsar den möjligheten tillsammans med de övriga grundläggande principerna här som man skulle kunna hänvisa till? Och jag menar, man kan ställa sig frågan så här, vi har ett två, eller då i praktiken två instanssystem med möjlighet till treinstansprövning i Sverige. Hur länge kan man hålla på så här? Kan man så att säga studsa fram och tillbaka tills det blir en dom som är allmänt vedertagen? Den frågan är naturligtvis också intressant. Ska man börja finnas i det? Låt säga att HD skulle komma fram till hypotetiskt och nio att hovrätten vid sin andra prövning nu skulle ha gjort sig skyldig till ett sånt allvarligt rättegångsfel att målet åter ska återvisas. Alltså, det är naturligtvis olämpligt, det finns en bortre gräns för hur många gånger det här ska kunna ske, även om det då sker i någon mening i rättstrygghetens namn eller rättssäkerhetens namn, om man nu ska se det ur det perspektivet. Därför att det ställer ju en annan fråga på sin yttersta spets det här, nämligen den här materiella processledningen som domstolarna kan, ska, bör ägna sig åt eller också inte. Och var går gränsen för hur materiell processledning egentligen får gå till? Och där vet vi ju sedan tidigare, och det pekar också Högsta domstolen på i sitt beslut, att så länge domstolen så att säga gör ett aktivt processledande till kanske förmån för en tilltalade, så anses det gå i linje med rättsprinciper om att hellre fria än fälla, och att stora stygga staten på ena sidan får ta ett större ansvar för sitt gärningspåstående, det vill säga åklagare, medan försvararen då och försvaret har ett underläge att därför då vara berättiga till en något mer materiell processledning från domstolens sida till dess förmån. Men i det här fallet så är det ju kanske så att den alternativa brottsrubriceringen stämmer så väl överens med de ramar som gärningsbeskrivning från åklagaren sätter att det borde vara uppenbart för hovrätten att man borde ha prövat det, kanske till och med utan materiell processledning, utan att ge någon hint i en eller annan riktning. Det är kanske så man får förstå HD:s beslut.
Vi får väl se vart det här tar vägen helt enkelt. Frågan är helt klart intressant och det ska bli spännande att se vad Högsta domstolen kommer med för beslut. Nu ska vi prata brottmål igen. Stefan, Högsta domstolen igen, och vi ska prata advokatkostnader. För nyligen så kom Högsta domstolen med ett beslut där man bestämde att en försvarsadvokat som är förordnad som offentlig försvarare i ett mordmål i Göteborg inte ska få betalt av staten för de merkostnader som kan tänkas uppstå till följd av att han har sin verksamhet i Stockholm och det här mordmålet handläggs vid Göteborgs tingsrätt. Det här tycker jag är intressant, inte minst därför att jag intervjuade justitiekansler Marie Heidenborg för ungefär ett år sedan, ska jag säga, där vi pratade om just försvararkostnader och hur JK arbetar med att försöka begränsa dem till summor som är skäliga och rimliga genom att ibland överklaga ersättningsbeslut från domstolar, från tingsrätter framförallt då, till hovrätten och så vidare. Och då ställde jag frågan om just det här med det fria advokatvalet och om det här med att man inte vill betala för merkostnader i vissa fall eventuellt skulle kunna påverka den här ovillkorliga på något sätt ändå, va, rätten till det fria advokatvalet. Och då sa hon så här, ja men då har man enligt praxis slagit fast att är Stefan misstänkt för en stöld eller någonting så är det liksom inte okej för dig att du anlitar en advokat från en annan storstad på statens bekostnad, men är man misstänkt för mord så får du välja fritt. Det var ungefär det hon sa till mig. Men nu slår alltså Högsta domstolen fast att så är det inte, utan den här mordmisstänkte personen skulle istället kunna välja en skicklig försvarare från Göteborgsområdet som inte skulle kosta mer pengar än den faktiska tiden som han spenderar i rättssalen eller läser in sig på målet, och därför så ska staten inte ersätta den här Stockholmsförsvararen för hans merkostnader som kommer att uppstå. Det här är en intressant fråga, Stefan, för det fria advokatvalet är ju mycket centralt, och man kanske kan tycka att om man känner väldigt starkt förtroende för en advokat som verkar på en annan ort så vore det inte orimligt att i ett mordmål får välja vem man vill. Eller vad säger du?
Ja, nej, det så kan man tycka. Men, alltså, justitiekanslern har ju statens uppdrag här, och det är egentligen okontroversiellt i sig att JK springer statens ärenden, för att hon är ju trots allt statens ombud i såna här frågor, och att staten statsmakterna har aviserat en nedskärning av advokatkostnader är ett välkänt faktum. Att det sen då börjar naggas i kanten på både rättssäkerhet och det, den typen av principer som du nämner här, till exempel det fria advokatvalet, är i många ögon olyckligt. Och jag kan vara benägen att hålla med, i synnerhet när det gäller så här allvarliga saker. Högsta domstolen har ju då ett fritt utrymme här att tolka lagstiftning och bestämmelser kring de här frågorna på det sätt som högsta domstolen eller alla domstolar som det står fritt. Och här springer man ju också då naturligtvis statens ärenden, om man får uttrycka sig lite vanvördigt, i den här frågan. HD är oenig. Justitierådet Stefan Reimer tyckte inte att det borde vara så här, och gick på en annan linje, markerade det rätt tydligt i sin skiljaktiga mening. Men högsta domstolen pekade då bland annat på den här lagändringen som skedde för 14 år sedan, 2010 va? Om att det krävs särskilda skäl då för att kunna på debitera mer kostnader för tidsspillan och utlägg om man är en så kallad distansförsvarare. Det vill säga, kan rättssäkerheten och försvarets intressen tillgodoses genom en försvarare på orten, så krävs det just särskilda skäl för att säga att jag vill inte ha en från Göteborg, jag vill ha en från Oslo, höll på att säga, eller kanske snarare då Stockholm eller vad det nu kan vara man vill ha en försvarare ifrån. Och där har vi ju hela problematiken, det vill säga, är det kostnader som staten ska bära eller inte?
Sen är det ju inte helt tydligt, eller åtminstone kan inte jag läsa ut det, men jag tolkar det som, och det tror jag även att den här advokaten som målet handlar om tolkar det som, att skulle det vara så att han sen tidigare hade försvarat den här klienten, att de sen tidigare hade haft en upparbetad relation, eller att det exempelvis gällde ett mål där den här advokaten hade vissa specialkunskaper som kanske andra advokater inte har, och det kanske också hade rört sig om en ort där det inte finns ett så pass stort antal kvalificerade försvarare som det gör i en ändå storstad som Göteborg är, så hade läget kanske varit annorlunda. Tolkar du också som det, Stefan?
Ja, så får man nog tolka det. Och det här du säger om specialkunskaper, det finns ju sådana exempel där man låter försvarare som är väldigt erfarna inom vissa områden, som är kanske specialiserade på ett annat sätt än, om jag uttrycker mig så.
Låt säga att det hade handlat om något knepigt artskyddsbrott eller någonting sånt där som rör ganska smalt kunskapsområde. Jag menar, även om det såklart krävs specialkunskaper för att agera försvar i ett mordmål, så är det ändå en brottstyp som ganska ofta prövas i svenska domstolar och som en hel del försvarare ändå har varit inblandade i den typen av mål tidigare.
Ja, det är i varje fall traditionell brottsbalksjuridik så att säga.
Hur tror du försvararkåren ser på det här avgörandet då? Jag frågade ju advokaten här, Carl-Johan Ånberg heter han i efternamn i alla fall, minns inte exakt hur hans dubbla förnamn låter. Men hur tror du att det påverkar kåren? Jag frågade honom, kommer du att bli mer restriktiv när det gäller liksom att åta dig uppdraget för Stockholm? Och då var väl han lite så här, nej, det tror jag inte. Han undersöker också att han naturligtvis kommer kvarstå som försvarare i det här målet, för att har han tagit på sitt uppdrag så ska han fullfölja det och så vidare. Men tror du att de kommer bli mer restriktiva här nu med att ta på sig uppdrag, även om det inte är lika stort avstånd som mellan Stockholm och Göteborg, men säg att det är mellan Stockholm och Västerås då? Det är ändå 2 timmar och det kanske inte alltid är så kul att stå för de kostnaderna själv om det är så att staten inte vill betala.
Nej, och det, så är det ju att vi vet ju att HD är en hävstång. Det är ju inte bara en instans vilken som, och det råkar inte heller bara vara så att säga toppen på pyramider, utan det är en hävstång som många gånger får effekter där man kan, bara i det här målet utan i andra sammanhang, så att det kanske till och med leder till att underrätterna övertolkar HDs beslut, och att det numera är i princip, om man ska hårdra det, så kanske det numera i praktiken kommer att krävas snarare synnerliga skäl än särskilda skäl för att få ha då distansförsvarare i mål, och det vore olyckligt, därför att ibland så får principerna vinna över det praktiska, det vill säga om någon har en väldigt stort förtroende för en viss försvarare, så borde det fria advokatvalets princip då gå före de timmarna extra som det möjligtvis kan kosta. Och i grund och botten så ligger ju här den vanliga diskussionen och den vanliga problematiken kring att vi har ett system där staten står för anklagelserna i form av anställda åklagare som, oavsett om de ska processa på hemorten eller i någon annan domstol ute i landet, är tillgodosedda med sin lön och sina traktamenten och sina resekostnader genom myndighetens försorg och allt vad det nu må vara. Medan då försvaret inte av då grundläggande, de absolut mest grundläggande rättsstatliga principerna kan inte tillgodoses genom en utav staten tillhandahållen jurist, utan vi har det fria advokatvalet och fristående advokater som då utan inblandning från statens sida då nitiskt och redligt ska tillvarata de här tilltalades intressen. Och det är ett system vi får leva med och det går inte att lösa på något annat sätt. Och då kan det ju vara skäligt att den typen av jurister som sitter på den försvarets sida också lever under samma principer som då till exempel åklagarna. Och än en gång, därför så är jag av princip själv mer än av praktiska och ekonomiska skäl öppen för att ha en ganska generös syn på den här saken, därför att det fria advokatvalet har en tyngd i de här sammanhangen som man kanske inte förstår för man själv hamnar i det läget att man behöver en försvarare.
Samtidigt kan man tänka att den här typen av avgörande kanske är bra för konkurrensen. Det kanske inte är sunt att advokater från storstäderna ska dammsuga de mindre orterna på stora brottmål som genererar ganska stora intäkter i många fall och där man som försvarare på en mindre ort då har svårt att kunna åta sig uppdrag i sin citat egen domstol. Jag menar, här slår ju någonstans Högsta domstolen fast att det finns ju skickliga försvarare på andra orter och de ska då kunna ta de här uppdragen så, på sin egen ort. Jag menar, det kanske är bra också för konkurrensen att det blir så här.
Men allt det vi pratar om här ställer ju hela principen också kring advokatskrået på sin spets, därför att i någon mening så är det ju sagt att en advokat är en advokat är en advokat. Det vill säga, om du har uppnått de krav som ställs på att få vara ledamot i advokatsamfundet så ska du också behärska då, om du nu jobbar med brottmål till exempel, även kvalificerade försvararuppdrag eller komplicerade eller för den delen grova allvarliga brott, va? Men frågan är om den principen om att, så att säga, jämna ut konkurrensen bland Sveriges brottmålsadvokater ska tillmätas ett högre värde än principen om det fria advokatvalet. Och nu pratar vi inte om dussinbrott. Vi pratar inte om Kalle Kofot som för 24 gången står åtalad med en lista av brott som kommer igenom halvårs fängelse. Så att vi pratar om livstidsfängelse, och det är det som är viktigt att understryka här. Att den här då extremt allvarliga brottsligheten så kräver också kanske en extremt kvalificerad försvarare. Eller om inte annat en känsla av att man åtminstone har en kvalificerad försvarare på den nivån som man själv anser att man har rätt till.
Samtidigt finns ju alltid, även om det kanske inte är applicerbart i alla fall, men det finns ju alltid en möjlighet att anlita en försvarare privat också, om man nu skulle vilja det. Sen är det klart att det blir väldigt dyrt sannolikt och du riskerar att bära kostnaderna för försvaret själv. Men jag tänker också med de här skärpta återbetalningsreglerna som nu har införts för den som döms i brottmål, att man i större utsträckning ska stå för sina kostnader, så kanske det kommer att öka antalet privata försvar även i brottmål. Man kanske inte tar lika stor risk då.
Nej, alltså med privata försvarare, det är ytterst få av de som åtalas i Sverige som har råd med att anlita privata försvarare. Och även om du kan få de kostnaderna tillgodosedda om du då slutar med att du frias, så är det många advokater skulle inte heller åta så uppdrag som privat försvarare åt de flesta som är åtalade i Sverige, så kan man väl säga, därför att det finns ingen möjlighet att få ett förskott eller att det kan finnas pro bono skäl eller principiella skäl att göra det. Men jag tycker väl att man inte kan ställa högre krav på en advokat om att jobba pro bono i förhållande till att ställa krav på att någon annan ska göra det, till exempel en åklagare eller domare. Varför ska advokaterna jobba gratis om inte åklagare eller domare kan jobba gratis eller åtar sig gratis uppdrag som domare?
Skulle man kunna komma runt den här problematiken genom att, så att säga, ta bort det fria advokatvalet och säga bara att du får godta den rätten förordnar, eller så får du anlita en privat försvarare?
Nej, alltså det här är ett mellanting, kan man säga. Du får godta, antingen får du stå för kostnaden själv om du vill ha en försvarare från en annan ort, eller också får du godta den försvarare som finns på orten, eller rätt sagt det utbud av försvarare som finns på orten. Det är ju det staten eller genom Högsta domstolen domstolen här så att säga, tolkar in statens intentioner med att ha den här typen av lagstiftning. Det är ju inte, jag vill inte gå så långt att säga att det är en inskränkning av det fria advokatvalet. Det vill jag verkligen inte göra. Men det är naturligtvis ett litet naggande i kanten av det. Och då kan vi ju omvändigtvis säga, skulle man vilja ha det absolut fria advokatvalet, att vem som helst, när som helst, alltid får välja vem man vill. Även om det ligger inom ramen för då den här enhetliga taxan för offentliga försvarare. Nej, det vore ju konstigt också att advokaten X ifrån Lund ska sitta och åka till Lyx eller tingsrätt för ett, ursäkta uttrycket, men vanligt jävla skitärende.
Du, sista fråga då. När man då som den här advokaten får positiva förhandsbesked i både tingsrätten och hovrätten, det här är ju någonting, det kan ju ta en liten stund innan det här har gått igenom alla malkvarnar, om man då exempelvis får ett positivt förhandsbesked där staten säger att jajamän, vi pröjsar för dina resor till Göteborg fram och tillbaka. Sen ska justitiekanslern ta del av det här beslutet, sen ska justitiekanslern överklaga det här beslutet, sen ska hovrätten pröva frågan. Det kan ju ta en liten stund. Det är inte helt enkelt att förhålla sig till, kan jag tänka mig, som advokat. För att man kanske tackar ja till ett förordnande med förbehållet att man då ska få ett positivt förhandsbesked, och så får man det. Och så börjar man jobba med ärendet och man måste resa på lite förhör och man kanske måste vara med på någon häktningsförhandling och sådär. Och sen så får man beskedet att nej, nu har staten ändrat sig här, utan du ska inte få betalt, så att de här kostnaderna får du ta själv.
Ja, det är ju en konstig ordning.
Det är en rätt svår situation.
Det är en märklig ordning. Det är liksom inte så här att beslutsfattandet hänger inte med i den takt som är rimligt utifrån den praktiska situationen.
Nej, och det jag tänker är så här, ska den typen av beslut vara överklagbara? Kan man inte ge tingsrätten det mandatet och säga att det här målet handläggs av Örebro tingsrätt, då har Örebro tingsrätt mandat att besluta huruvida det är värt att betala merkostnader eller inte. Det ska inte överklagas.
Ja, du är hård här, Villa. Ja, det kanske man skulle kunna göra, eller också kanske man tycker att det inte skulle överklagas i särskild ordning utan får tas i så fall i efterhand, så får man stå den risken. Jag har faktiskt inte ens tänkt på den frågan. Det enda jag känner i det här är att det är som i så många andra sammanhanget, att beslutsfattandet inom myndighetsvärlden och för den delen dömande och beslutsfattande inom rättsväsendet, domstolsvärlden, ibland inte alls hänger med i den praktiska världen. Och det här är kanske en annan diskussion som vi inte behöver ta just här och nu, men jag kan bara lyfta ett annat väldigt, väldigt vardagligt exempel som många då så kallade vanliga människor reagerar på, som råkar ha kört lite för fort med bilen och blir av med sitt körkort, där polisen omhändertar det redan på platsen till följd av att man har kört kanske 32 km i timmen för fort. Va? Och sen innan då det här att interimistiska beslutet om att omhänderta körkortet har prövats av körkortsmyndigheten, det vill säga Transportstyrelsen, som slutgiltigt har kommit fram till bu eller bä. Så har spärrtiden oftast då löpt ut, och framförallt så har den löpt ut innan man då får det här prövat i domstol och kanske till och med frias ifrån anklagelsen, och då har man redan varit av med sitt körkort i ett par månader. Det vill säga beslutsfattandet är avsevärt mycket långsammare än då den praktiska konsekvensen, och här ser du ett annat exempel då i det här fallet som vi diskuterar.
Så är det. Jag tänkte också att vi innan vi avslutar skulle hinna prata lite om det här med personuppgifter och söktjänster på nätet där sådana finns tillgängliga. Det har varit väldigt mycket snack om det här på den senaste tiden. Vi har ett antal domstolsärenden och ett antal domstolsavgöranden. Jag vet att vi är många nu som sitter och väntar på ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett av de här målen. Vi har sett hur den här stora, vad ska man kalla den, söktjänsten eller förmedlaren av allmänna handlingar, Siren, har nekats i vissa domstolar att ta del av exempelvis förundersökningar, tror jag, eller om det är andra beslut som man har begärt ut från domstolar och så vidare. Det pågår någon form av förändringsarbete här. Det ligger också utredningar initierade av regeringen på det här området. Vad är det som händer egentligen, Stefan?
Nej, alltså det har ju uppkommit en situation som man kan säga att lagstiftaren, den svenska nationella lagstiftaren, möjligtvis inte har förutsett, nämligen att den fina svenska offentlighetsprincipen då har blivit föremål för inte bara kritik i största allmänhet utan också för ganska specifik kritik som till och med enligt somliga indikerar att svensk lagstiftning haltar rejält och inte ger överensstämmelse med då, vi kallar det för EU-lagstiftningen. Va? Och det kanske är så med den svenska offentlighetsprincipen, precis som med allt annat som ligger inom ramen för konstitutionell tryck- och yttrandefrihet, som ju ändå är en del av offentlighetsprincipen. Den ligger faktiskt i andra kapitlet tryckfrihetsförordningen, att även offentlighetsprincipen måste ha sina gränser, och det är ju det man lyfter i de här sammanhangen, att vi kan ifrågasätta om uppgifter som finns hos våra myndigheter ska vara omedelbart tillgängliga för alla och envar genom en knapptryckning på internet. Och då är frågan, vilka uppgifter bör inte vara det och så vidare.
Men vad tror du att det här allting kommer leda till? Tror du att det kommer bli svårare att ha företag som arbetar med bakgrundskontroller till exempel och använder sig av offentliga uppgifter för att vissa av de här uppgifterna inte kommer att få digitaliseras, till exempel med personnummer och sånt? Eller vad, liksom, vilken förändring ser du här framöver?
Ja, jag tror att den här nu pågående inte bara debatten, utan det här är ju också en debatt som rent handfast prövas i domstolar, minst emot EU-rätten, kommer att leda till förändringar. Och det finns ju två sätt att se på det här. Det ena är det faktum att ett så kallat utgivningsbevis då, som många av de här databaserna har, om man ser det som ett kryphål, en legal möjlighet att kunna föra den här typen av register inom ramen för det grundlagsskydd som ett utgivningsbevis ger, så kan det i och för sig angripas fortfarande inom ramen för tryck- och yttrandefrihetsbestämmelsen om till exempel förtal, om man publicerar uppgifter på ett sånt här register. Men då blir det en så kallad tryckfrihetsrättegång, va, med de vi kallar för juridiska komplikationer, är fel att säga, men i alla fall de juridiska extra arrangemang som finns med jury och så vidare. Men ett annat sätt att se på det är också att man då möjligtvis stoppar så här flödet ifrån källan, det vill säga ifrån myndigheternas sida. Och här finns det ju redan idag en bestämmelse som ligger i svensk grundlag, nämligen i andra kapitlet tryckfrihetsförordningen, som säger att en myndighet inte alls har någon skyldighet att lämna ut i och för sig offentliga handlingar digitalt, utan bara i analog pappersform. Och frågan är om den digitala bestämmelsen så att säga kommer att förtydligas eller utvidgas eller utnyttjas, eller att det blir en regel som på något sätt sätter stopp för att det lämnas ut på det sätt som det faktiskt görs idag, men att man möjligtvis kan få ta del av handlingarna i form av papper, vilket då blir en förtrögning av systemet. För det tror jag alla är överens om, att lagstiftningen på det här området är inte anpassad utifrån internet.
Men det intressanta med det här är att debatter när politiker eller människor runt omkring politiken, ledarskribenter eller debattörer och annat vill få till lagändringar, så måste man alltid hitta liksom ett sätt att argumentera för den här lagändringen. Och nu tycker jag att det verkar som att man använder sig av gängkriminaliteten som det främsta argumentet, när man säger att gängkriminella kan använda sig av de här databaserna och de här söktjänsterna för att hitta uppgifter om personer, deras ekonomi, företagsnamn etc. etc. som man använder sen i brottsligt syfte, eller för att utpressa någon, eller för att hitta en adress dit man till och med kanske i värsta fall ska ta sig för att ha ihjäl någon med ett skjutvapen eller något liknande. Men sen finns det ju andra aspekter här också som jag kan tycka är mycket allvarliga. Det vill säga, hur vet vi att de här databaserna, söktjänsterna gallrar med samma gallringstider som exempelvis polisen använder sig av? Är det rimligt att ett brott som jag har begått ska finnas kvar där på en sån söktjänst under längre tid än vad det finns kvar i det så kallade belastningsregistret? Är det rimligt att väldigt intima, privata uppgifter om exempelvis sexuell läggning, sjukdomshistorik eller annat som kan finnas med i vissa typer av domar från förvaltningsrätter och kammarrätter och så vidare ska ligga där helt öppet på nätet även om man har ett utgivningsbevis? Alltså den frågan har ju hamnat lite i skymundan nu, tycker jag, i den debatten som pågår just nu.
Ja, fast det är just det du lyfter som man håller på att diskutera, som prövas och som inte minst integritetsskyddsmyndigheten driver som tes, att den typen av så kallade känsliga uppgifter i register är extra skyddsvärda och kan diskuteras. Jag tycker att man kan lyfta den här frågan ännu högre upp eller ännu lägre ner om vi ska prata ur ett grundläggande perspektiv. Och det har ju diskuterats bland annat när det gäller då kriminalregisterutdrag inför till exempel anställningsintervjuer. Om det här är rimligt att så att säga, staten anser sig i alla fall ha ett syfte att samla in en massa uppgifter om sina medborgare för att kunna i någon mening kontrollera medborgarna på gott och ont. Bland annat inom ramen för det vanliga transfereringssystemet med socialförsäkringar och så vidare. Och det kan ju finnas ett så att säga, legitimt syfte med det. Det kan man ju prata om hit och dit. Allt från ett Orwellsk perspektiv till ett övervakningsperspektiv som är befogat. Men om man nu gör det här, om man nu som i Sverige så att säga, lagstadgar en skyldighet för William Eriksson att ha ett visst unikt personnummer, så kan man också ställa sig frågan, har inte staten då också i andra änden ett ansvar för att det här systemet som vi genom lagstiftning skapar inte missbrukas av andra utan bara används för det enda mål och syfte som staten säger sig ha goda intentioner för, det vill säga att vi ska se till så att William Eriksson betalar rätt i skatt, men också att han får rätt till sjukvård och andra då förnödenheter som det moderna välfärdssamhället beroende på politiska ramar tillhandahåller. Och att detta då inom ramen för den svenska offentlighetsprincipen har blivit en issue, att det här faktiskt då kan missbrukas. Det vill säga folk som har tillgång till de här uppgifterna till följd av offentlighetsprincipen kan använda det för att allt från att kartlägga sina då kriminella fienders anhöriga för att kunna hämnas genom att, som vi har sett, rent fysiskt ge sig på dem och mörda dem, till att man då ifrån bedragarhåll kan plocka fram uppgifter om William Eriksson i de olika registren som är tillräckligt då sammantaget användbara för att kunna begå bedrägerier och identitetsstölder och så vidare. Det här är en fråga som ja, inte bara kanske borde diskuteras ännu mer utan också då ses över inom ramen för den digitaliserade värld vi har. Jag vet ju länder som jag vid några tillfällen har ägnat mig åt att jobba mot bland annat Storbritannien, där man i princip inte har någon folkbokföring, man har inga personnummer. De kan inte förstå hur vi medborgare i Sverige tillåter att staten har den kontrollen på oss, att vi inte bara är utrustade med ett personnummer utan också är folkbokförda utifrån en specifik lägenhetsnummer, så att staten också kan se vem du delar lägenheten med, vem som också bor där. I Storbritannien finns det i princip ingen central folkbokföring alls, ungefär som USA som inte heller har det. Sen finns det andra sätt att hitta människor på rent praktiskt, och det har bland annat med att du i till exempel Storbritannien måste registrera dig om du vill rösta i allmänna val, och då måste du gå till röst, anteckna dig i röstlängden i det grevskap där du bor, men det är inte så att det sammanförs centralt, utan då får man söka i varje grevskap efter William Eriksson där då.
Men skulle man kunna ha kvar den här typen av söktjänster och med liksom viss modifiering? Alltså man tänker så här, vi har pratat om Högsta domstolen idag. Deras avgöranden är ju extremt viktiga för väldigt många, eller om inte alla, som arbetar med juridik, eftersom de är liksom praxisbildande. De lägger ju alltid ut sina domar direkt på nätet i anonymiserad form. För de flesta så räcker det ganska bra för att man ska kunna ta del av vad det är Högsta domstolen har slagit fast i ett visst avgörande. Man behöver inte veta exakt hur gammal personen i fråga var, vad försvararen hette, vad personen i fråga bor och så vidare. Man kan läsa de domarna utan problem. Skulle man kunna tänka sig ett system där domstolarna naturligtvis har en dom, så att säga, en riktig dom då, om jag kallar det så, med fullständiga uppgifter och så vidare. Men att det som journalister eller den här typen av databaser och annat begär ut är, så att säga, den anonymiserade versionen.
Nej, det kan inte jag tänka mig, därför att om du börjar anonymisera tillvaron, i synnerhet i våra domstolar, så tror jag att man hamnar i ett läge där du i slutändan kommer att kunna ifrågasätta domarnas äkthet, om du inte ens kan kontakta människor, försvarare eller om till och med advokater och åklagare då anonymiseras i det här, så får du ett brist på transparens som jag faktiskt inte tror är tjänligt. Jag tror snarare i så fall om man är ute efter att vad ska vi kalla det för, råda bot på det problem som lyfts här, så får man nog titta på de som publicerar det, därför att det är ju så att en databas för bakgrundskontroller är ju helt verkningslös om du tar bort namnen, för då kan du inte göra bakgrundskontroller på William Eriksson.
Nej, men låt säga att du har det finns ju ett antal, några stycken i alla fall, databaser som jurister använder sig av dagligen för att kunna fullgöra sitt arbete.
Ja, ja, ja. Där tycker jag i och för sig att anonymisering skulle kunna vara på sin plats, även om jag då tycker att allt som inte då, alla uppgifter som inte är nödvändiga för att, att anonymisera domen måste få vara med. Till exempel tycker jag att ålder kan vara rätt viktigt om man ska bedöma till exempel mogenheten hos en person som har begått en gärning eller som för den delen är målsägande eller vad det nu
må. Ja, men den kan, kommer ju att behöva vara med när man kanske bestämmer påföljden ändå. För att det kanske bara spelar roll när man är, om man är under ett visst... Alltså det spelar inte så stor roll om man är 32 eller 36, men det spelar stor roll om man är 15 eller 18. Så att säga.
Och det,
men det kräver inte ett personnummer.
Nej, just det. Och det är just för att backa då 5 minuter i den här diskussionen där du använder ordet gallring som vi normalt har regler för när det gäller till exempel person. Och belastningsregister så finns det ju lagar kring gallring om att brott av en viss dignitet som man då har en lagakraftvunnen dom emot sig för eller ett strafföreläggande eller ordningsföreläggande ska gallras efter ett visst antal år. Och det finns ju ett syfte med det, att du inte ska kunna vara förföljd av ditt förflutna om du inte så att säga, fortsätter att begå brott, för då gallras du aldrig, utan då ligger även ditt gamla kriminalregister kvar. Så de här gamla kalikofoter, de här har ju kriminalregisterutdrag där man kan se att de dömdes 1968 för det gamla brottet fylla och förargelse eller för parkeringsförseelse som faktiskt var kriminaliserat fram till 76 om jag inte minns fel. Så vidare.
Nu Stefan, det börjar ticka iväg klockan här. Det blinkar rött på minneskortet. Det brukar betyda att det snart tar slut. Än finns det några minuter kvar, men
vi babblar.
Vi babblar på. Jag sitter och tittar ut här igen och ser lite sol och det verkar som att den värsta blåsten har dämpat sig något och det känns tryggt tycker jag som ska ut och flyga idag. Då kanske mitt flyg går iväg i tid trots allt.
Ja, igår kväll skulle jag inte vilja starta ifrån Arlanda, men det var ju nästan kuling. Det kan man väl starta om man flyger flygplanet mot vinden, har jag fått lära mig någon gång. Man kan inte flyga med vinden för då får man som en vant.
Är det så?
Absolut, du startar och landar alltid mot vind för då kan du kontrollera så att säga, krafterna i flygplanet.
Ja, vi får väl se. Det kan bli en spännande resa helt enkelt. Men ner kommer man ju alltid på något sätt. Sen får man hoppas att det är, man landar med hjulen utfällda och inte med hjulen infällda. Men ner kommer jag komma och jag vet att jag också kommer vara tillbaka i en podd tillsammans med dig nästa fredag igen.
Även om du gör en buklandning så kommer du att komma tillbaka till podden, hoppas
jag. Jag har alltid ett färdiginspelat avsnitt som ligger och väntar ifall det värsta som skulle inträffa.
Bra.
Ja. Stort tack för alla er som har lyssnat även den här veckan. Vi lovar att återkomma om en vecka igen. Ha en trevlig helg så länge, så hörs vi. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.